Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på domsöndagen. Så skriver aposteln Paulus i sitt första brev till församlingen i Korint, det 15 kapitlet och från den 22 versen. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet och han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Så om den sista fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Har du någon gång blivit lovat någonting? Någon har lovat dig någonting. Brukar vi då inte be om någon sorts garanti, en bekräftelse på att vi verkligen får det som vi har blivit lovade? Om vi till exempel går till affären och beställer en vara, när varan inte finns i butiken, ber vi då inte om ett kvitto så att vi har någon sorts garanti på att vi kommer få varan när vi går och hämtar ut den? Att vara en kristen betyder bland annat att man lever i hoppet. Hoppet om evigt liv. Hoppet om att få komma till himlen. Ja, vi är inte bara lovade att få komma till himlen när vi dör. Vi är också lovade att få tillbaka våra kroppar. Att stå upp med våra fysiska kroppar ur våra gravar. Visserligen förändrade och förvandlade, men ändå har Gud lika fullt lovat att vi ska få leva ett liv fullt ut kroppsligen på den yttersta dagen. Men hur är det möjligt? Och hur kan vi vara säkra på det? Döden verkar ju vara det som folk är mest säkra på. Man har diktat tusentals aforismer och ordspråk om dödens oundviklighet. Ett italienskt ordspråk lyder: det första andetaget är början till döden. Och från Ryssland kommer ordspråket: döden finns inte bakom bergen, utan bakom din rygg. Och från Malta har vi ordspråket: bara döden är säker. Och psykiatern R.D. Lane lär ha sagt: livet är en sexuellt överförd åkomma och dess dödlighet är 100%. Men lika tvärsäkert som människor uttalar sig om dödens ofrånkomlighet, så uttalar sig Bibelns författare om livets ofrånkomlighet för alla dem som hör till Kristus. Apostel Johannes skriver till exempel: vi vet att vi har gått över från döden till livet. 1 Johannes kapitel 3 vers 14. Och Job, han säger: jag vet att min återlösare lever och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött få skåda Gud. Jag ska få skåda honom med egna ögon, ska jag få se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Jobb kapitel 19, vers 25-27. Hur kan det komma sig? Ja, dagens text svarar på den frågan. Men innan vi kommer in på svaret på hur Guds barn kan vara säkra på att få leva med sina kroppar på den yttersta dagen, låt oss se på varför döden är så ofrånkomlig för människor. Vad kommer det sig att människor ser döden som någonting som man inte kommer undan? Man vet inte när den kommer, men man tvekar inte på att den ska komma. Och förklaringen till att döden har blivit en del av den mänskliga vardagen är samma som förklaring som till varför arbetet för de flesta är hårt och mödosamt och att det gör ont att föda barn. Ingenting av detta var tänkt för människan från början. Människan var skapad och tänkt från den allra första början att få leva ett lugnt och fridfullt liv i evighet tillsammans med Gud. I harmoni med honom, med varandra och med naturen. Skapelsen. Gud hade sagt till Adam att den dagen du äter av kunskapens träd, frukten på kunskapens träd, skall du döden dö. Människan valde att bryta mot detta första bud och konsekvensen uttalar Gud i det tredje kapitlet. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande, med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig, du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig. Och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du förtjäna ditt. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden. Ja, till den har du, av den har du tagits. Jord är du och jord ska du åter bli. Amen. Ifrån första Mosebok 3, vers 16-19. Döden är alltså helt säker på grund av den första människan, Adams synd, och på grund av vår synd. Men dagens text lär oss att livet, det är dödans uppståndelse, är lika säkert på grund av den andra Adams Kristi ankomst. Kristus kallas ju den andra Adam. Vi läser, liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstligen och sedan vid hans ankomst, det som tillhör honom. För till skillnad från den första Adam så var Kristus lydig under Guds lag. Och genom sin död betalade han skulden för världens synd. Och genom sin uppståndelse besegrade han döden för oss. Döden var oundviklig på grund av Adams synd. Döden för alla människor, alla hans efterkommande har en dödsdom över sig. Men på samma sätt är, säger dagens text, livet, det dödas uppståndelse, oundviklig för den andra Adams, för Kristi efterkommande. Vi kan vara säkra på dödens oundviklighet därför att vi ser den för våra ögon. För varje dag. Vi läser om död i tidningar, på TV, på internet. Men hur kan vi vara säkra på det dödas uppståndelse? Att vi ska få stå upp till liv med våra kroppar på den yttersta dagen? Aposteln förklarar att det handlar om ordningsföljd. Vers 22 och vers 23 i dagens text, första kor 15. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Döden har präglat mänskligheten därför att den första människan alltså var olydig mot Guds lag och alla människor efter honom. Men Kristus utlovades till Adam och Eva som honom som skulle söndertrampa ormens huvud. Han som inte var olydig utan lydig Guds lag. Därför sker en vägförändring genom honom. Lika säker som döden var vår arvedel genom Adam blir livet vår arvedel genom Kristus. Vi är inte lydiga som honom. Men han låter sin lydnad, sin rättfärdighet och sin helighet bli vår lydnad, vår rättfärdighet och vår helighet. Detta räknas oss till godo. Som skriften säger, rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4, vers 24 och 25. Jesus måste dö, vår död. Men han uppstår också för vår skull. När hela skulden var avskriven för oss så fanns heller inget Gud kunde hålla Kristus ansvarig för. Och därför går han ut ur graven på den tredje dagen. Och därför vet vi att på samma sätt som han gick ut ur sin grav så kommer vi att få gå ut ur våra gravar på den yttersta dagen. Gud lovade genom Moses Israels folk angående löftet om det förlorade landet. Tredje Mosebok kapitel 23 från vers 10. Säg till Israels barn: när ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför Herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Alltså, det första av skörden, förstlingen eller förstlingsfrukten, skulle Israels folk alltså ge till Gud som ett tackoffer. Sen kunde de skörda in resten. Kristus är förstlingen, säger dagens text. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Första kor 15, vers 3. 23. Om vi tror på Kristus, men vi börjar tvivla på att vi också ska gå ut ur våra gravar. Vad ska vi göra då? Jo, då ska vi se på Kristus. Uppståndelsen är redan i antågande. Förstlingen har skördats in. Det enda vi väntar på är vår tur i ordningen. Moses säger om den dagen då förstlingen skulle frambäras. Vilken dag var det som förstlingen skulle frambäras? Tredje Mosebok 23, vers 7. På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Så det. Och vilken dag är den första dagen? Georg. Söndagen. Precis. Den sista dagen, lördagen, den första dagen i den judiska veckan, söndagen. Då frambars förstlingen. Och vilken dag gick Kristus ut ur sin grav? På söndagen. På fredagen blev han korsfäst. På söndagen gick han ut ur graven. Förstlingen, förstlingsfrukten, är Kristus. Och nu väntar att vi ska följa efter. Det är viktigt att vi förstår att Kristus är den första personen som har uppstått till liv. Då kanske någon säger, va? Vad säger du nu? Hur är det med Lazarus? Eller hur var det med kvinnans son i Nain? Eller hur var det med änkans son i Sarifat? Ja, det var personer som kom tillbaka till livet från döden. Men uppståndelsen till liv, uppståndelsen i Kristus, som dagens text talar om, det är någonting helt annorlunda. Uppståndelsen i och genom Kristus handlar inte bara om att komma tillbaka till det liv som man levde innan. Lazarus kom tillbaka till det liv som han levde innan för att leva färdigt där. Sen dog han igen. Men uppståndelsen i Kristus är en, för oss in i en helt annan typ av liv. Det är ett förhärligat liv. Det är en uppståndelse i Kristus. Kristus var ju helt förändrad efter sin uppståndelse, märkte ni. Han blev ju förhärligad. Aposteln skriver, första Korintherbrevet kapitel 15, vers 40 till vers 44 och vers 49. Det finns himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp finns det en andlig kropp. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Det blir alltså en underbar tillvaro att få stiga fram med kroppar, förändrade kroppar. Kroppar som inte är präglade av svaghet, sjukdom, synd och sönderfall. En kropp som är förnyad och förhärligad. Jag brukar tänka på det när jag tänker på en av våra gamla församlingsmedlemmar som en del av er minns, Helga Djurberg, som är död så många år tillbaks. Hon var ju en väldigt livfull person. 83 år gammal. Och hon älskade att gå sina promenader. Och det gjorde hon. Men så hade hon ju gått igenom en höftledsoperation och var inte lika stark i benen. Men hon gick ju fortfarande en hel del på slutet. Och jag minns när vi satt och pratade. Nu sa vi det att, ja men tänk så fantastiskt. Att på uppståndelsens morgon. Med nya kroppar. Då kan du springa, Helga. För då har du fått en ny förhärligad kropp. Någon kanske undrar så här då. Menar aposteln att alla ska få dela Kristi härlighet? Att alla ska få förhärligade kroppar? Han säger ju där i vers 22, liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men vilka dessa alla är som han talar om, det förklarar han i versen efter. Vers 23. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst. Det som tillhör honom. Uppståndelsen i Kristus handlar alltså om alla som tillhör honom. Men alla människor tillhör inte honom. Skriften säger, Romarbrevet 8, vers 9. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. På den yttersta dagen ska Kristus säga till alla som inte tillhör honom. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Matteus 7, vers 23. Och i Matteus 25 och 41 säger han, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Det är detta domens dag och domsöndagen handlar om. Att det blir en åtskillnad, det blir en bodelning mellan den som hör Kristus till och de som inte gör det. Men hur ska jag veta att jag är ett Guds barn? Och att jag inte blir förskjuten på den dagen, kanske någon undrar. Och det undrade också fångvakten i Filippi och frågade därför Paulus och Silas. Ni herrar, Apostlagärningarna 16, vers 30. Vad ska jag göra för att bli frälst? För att bli räddad? Och de svarade. Tro på Herren Jesus. Så blir du frälst. Du och din familj. Att tro på Herren Jesus betyder att lita på det glada budskapet som säger att Guds enfödde son blivit människa. För att friköpa oss från syndens skuld genom att på korset straffas i vårt ställe. Och denne Jesus uppstod och besegrade döden och därigenom också vår död. I honom och genom tron på honom så äger vi förlåtelse, rättfärdighet, frid med Gud och evigt liv. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vi har talat om de troendes uppståndelse som är en härlig förändring från förgänglighet till oförgänglighet, från mörker till ljus och härlighet. Men hur blir det för dem som inte tror? Hur blir det för dem? Också dessa kommer att stiga ut ur sina gravar på den yttersta dagen. Men inte för att dela Kristi härlighet. Jesus säger, förvåna dig inte över detta. Ty den stund kommer, ja, då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur den. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Romarbrevet 5, vers 28-29. Och i Matteus 25 och 46 läser vi, dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Och profeten Daniel skriver, det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Daniel 12, vers 2. När den dagen kommer, då Kristus kommer tillbaka och det döda uppstår, då är det slut med den här världen. Allt det nya kommer. Och dagens text fortsätter. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud Fadern. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt han har lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen honom som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Jesus är som sann Gud och ett med Fadern av evighet, lika med Fadern i evig makt och majestät. Men genom sitt människoblivande så blev också den mänskliga naturen, som inte är av evighet, upphöjd till gudomligt majestät. Mig är given all makt, säger Jesus i Matteus 28. Där talar jag om sin mänskliga natur. Men enligt sin gudomliga natur så har han ju all makt av evighet. Han härskar som sann Gud och sann människa idag på den himmelska tronen. Och lägger fiende efter fiende under sig genom sin gudomliga natur. Genom sin gudomliga försyn och genom sin makt spira genom evangelium i ord och sakrament. Och han kommer att fortsätta att regera tills också den sista fienden, döden, lagts under honom. Så när det står om att sonen ska underordna sig fadern, så talar han enligt sin mänskliga natur. Och den dagen får alla som tillhör Kristus, alla Guds barn, alla dessa får se fram emot att Jesus upprättar allt. Och det är en tröst för oss när vi känner av svaghet i vår kropp. När vi ser lidande och motgång, när vi plågas av dödsångest. Kristus har som förstlingen, som den första frukten, förstlingsskörden, skördats in. Han har uppstått och vi får följa efter. Då är döden besegrad. Tänk att få se fram emot den dag som apostel Johannes berättar om i Uppenbarelsebokens 21 kapitel och den fjärde versen. Dagen då han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, när vi hör om den yttersta dagen och domedagen, så blir vi oroliga. Men tack för att idag har påmint oss om att Kristus är förstlingen, att han har uppstått ur graven. Och att på den yttersta dagen så får vi följa efter, när vi får uppstå ur våra gravar. Tack för att du har gett oss löftet om evigt liv, syndernas förlåtelse genom din son Jesus Kristus, vår frälsare. Genom hans död och uppståndelsen är straffet och skulden och domen besegrad. Tack för att vi får sprida ut det här glada budskapet om syndernas förlåtelse och rättfärdighet genom Kristus i vår församling och genom vår församling. Hjälp oss att som kristna dela evangeliet till våra medmänniskor, så att fler kommer till tro här i Uppsala och i vår omvärld. Genom Jesus Kristus, din son, vår frälsare. Amen.